Gift it is to have people who can lead us in worship.
Vilken gåva det är att ha folk som leder oss i tillbedjan.
And we just want to say thank you to you guys for serving us in this way.
Så jag vill verkligen tacka er för att ni har betjänat oss på det här viset.
My name's Chris Richards.
Jag heter Chris Richards.
As you can tell, I'm from England.
Och ni kan säkert höra att jag kommer från England.
Dave and I are coming to the end of a month being in Scandinavia.
Och nu har Dave och jag snart varit i Skandinavien en hel månad.
And at the beginning of the month I was counting the days and the beds actually.
Och i början av den här månaden så räknade jag olika sängar och dagar.
And it was quite a shock yesterday and I thought, oh, I'm going home tomorrow.
Och nu kände jag mig nästan, oj, en chock, jag ska åka hem imorgon.
And, we felt so much at home with you that I don't feel I'm going home, I feel I'm leaving home.
Och nu känner jag mig så hemma ibland att det känns som att jag faktiskt åker hemifrån.
We're going to be talking about air, A-I-R.
Vi ska tala om det engelska ordet air, som stavas A-I-R.
And I'm going to just look at atmosphere.
Och om atmosfär.
And it's very difficult to talk about atmosphere.
Det är jättesvårt att prata om atmosfär.
Because you can't get hold of it.
Därför det är så ogripbart.
It's something to do with a sense, something you sense.
Det har att göra med någonting som man känner.
And I don't know how many of you have read Purpose Driven Church.
Jag vet inte hur många av er som har läst den här boken Purpose Driven Church.
But in there Rick Warren says this.
Men där säger författaren så här.
That if a visitor comes to your church, they will make up their mind in the first couple of minutes.
Att om en besökare kommer till din församling så tar det bara några minuter innan de har bestämt sig.
Whether they feel at home with you or not.
För om de känner sig hemma med dig eller inte.
Now before they've heard the sermon. Before they've heard the sermon.
Yes. Kan vi få bort lite eko här? Det är jättesvårt att höra vad hon säger.
Okay.
Yeah.
Is that any better?
Echo down.
Okay. Yeah. Is that okay?
Maybe. We'll see.
We'll see.
I hope so.
It's before they've heard the sermon.
Så att innan de ens har hört predikan.
Before they've drunk your coffee.
Eller smakat på ditt kaffe.
They will pick up something about you.
Så de har plockat upp någonting och förstått något om dig.
And we can affect the atmosphere.
Och vi kan påverka atmosfären.
We can have smart new black chairs and red carpets.
Vi kan ha jättefina svarta stolar och röd matta.
And it all helps.
Och det hjälper ju till.
But atmosphere is to do with what's going on inside us.
Men atmosfären har att göra med vad som pågår i vårt inre.
Because that's what we communicate to other people.
Därför det är det som vi kommunicerar till människorna.
I'd just like us to look at 1 Corinthians chapter 1.
Vi ska titta på 1 Korinthierbrevet 1.
And Kaiser, will you read verses 2 to 9, please?
1 Korinthierbrevet 1 och vers 2 till 9. Till Guds församling i Korint, de som har helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty i honom har ni blivit rika på allt. I fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre.
Now I don't know what you think of. If I were to say, what do you think the Corinthian church is like?
Vad skulle du säga om jag frågade dig? Hur tror du att församlingen i Korint var?
But I was thinking a few weeks ago about this.
För några veckor sedan funderade jag över detta.
And if someone were to ask me that question,
om någon hade frågat mig detta,
I would say it was a church with excess.
Så skulle jag säga att det var en församling som hade mycket.
A church without order.
Det var en församling utan ordning.
Immorality.
Med omoral.
And yet here we have Paul writing a letter to them.
Och här har vi Paulus som skriver ett brev till dem.
And he knew them very, very well.
Och han kände dem mycket väl.
And this is where we start.
Och det är här det börjar.
He sees them as sanctified.
Han ser dem som helgade.
Having a calling.
Att de har en kallelse.
Guiltless.
Att de är utan skuld.
Part of the body of Christ.
Delar av Kristi kropp.
He blessed them with grace and peace.
Och han välsignade dem med nåd och frid.
He gave thanks for them always.
Och han tackade Gud för dem alltid.
He saw the grace of God over them.
Och såg Guds nåd över dem.
He saw them as enriched.
Såg dem som rika.
He saw evidence of Christ amongst them.
Och såg uttryck för att Kristus fanns ibland dem.
He saw them as lacking no spiritual gift.
Som att de inte saknade någon andlig gåva.
He saw them upheld in Christ.
Och att de var uppehållna i Kristus.
And he saw them in fellowship with Christ.
Och i gemenskap med Kristus.
That's what he saw.
Det var det han såg.
Because he had a redemptive heart towards them.
Därför att hans hjärta var påverkat av Guds seende.
And that's how he addresses them and that's how he sees them.
Och det är så han hälsar dem och det är så han ser dem.
And I think the first thing about our atmosphere should be this.
Så det här är första saken när det gäller den atmosfär vi har.
That we have a redemptive atmosphere towards
people. Att vi har en förlåtande, omfamnande frälsningsögon när vi ser på folk.
And I think it's what Mark was saying yesterday about Joshua.
Och jag tror att det var det som sades igår om Josua.
Joshua saw the giants, but he looked at something else.
Att Josua såg jättarna i landet, men han såg med andra ögon.
And if you continue to read in Corinthians, we see lots of the wrong things there.
Om vi fortsätter läsa Korinthierbrevet så ser vi att det fanns en massa fel grejer.
Divisions and quarreling.
Det fanns splittringar och gräl.
Jealousy.
Boasting. Högmod.
Sexual immorality that was so bad even the pagans couldn't look at it.
Och att sexuella orenheten var så stor så att inte ens hedningarna stod ut mot att titta på det.
Arrogance, taking one another to court.
Arrogans, att man drog varandra inför rätten.
There was a great long list of stuff that was really bad.
Det fanns en lång, lång lista med jättedåliga grejer.
But Paul chose to start with what he saw in Jesus Christ.
Men ändå väljer Paulus att börja med vad han ser i Jesus Kristus hos dem.
Jesus was wonderful at this, wasn't he?
Jesus var väldigt underbar på just den här punkten.
He meets the woman at the well.
Han möter kvinnan vid Sykars brunn.
And he starts by asking her for a drink.
Och börjar med att be henne om vatten.
The woman caught in adultery.
Kvinnan som har begått äktenskapsbrott.
He starts with the accusers.
Börjar han, istället för att tillrättavisa henne, börjar han med hennes åklagare.
He sees Zacchaeus.
Han ser Zacchaeus.
And he says, I'm coming to your house.
Och säger, jag vill komma äta hos dig.
It matters where we start with people.
Det har en stor betydelse var vi börjar med människor.
Did Jesus ever compromise? No.
Kompromissade Jesus någonting någonsin?
And those people came to know Jesus Christ through the way he was with them.
Men de här, alla de här människorna fick lära känna Jesus Kristus genom hur han först bemötte dem.
But what he did was this.
Det som han gjorde var,
he looked at them.
Han såg på dem.
He knew the sin.
Han visste synden.
But he saw the gold.
Men han såg Gud.
And really, I shouldn't be giving this message. Dave should be giving this message.
Det är inte jag, utan det är Dave som borde predika det här för er.
Because I'm so good at seeing the things that aren't gold.
För jag är väldigt duktig på att hitta de där grejerna som inte är guld.
I'm quite an expert at it.
Jag är ganska så expert på just det.
And I need to learn a lot in this.
Och jag behöver lära mig mycket på det här området.
But God, Dave always looks for the gold.
Dave, han hittar alltid guldet.
What do people meet when they come to our churches?
Vad är det folk först möts av när de kommer till våra församlingar?
What do they pick up?
Vad är det de plockar upp?
There was a guy in our church a few years ago.
Det var en man i vår församling för några år sedan.
And he was at a wedding.
Och han var på bröllop.
And he made the mistake of having a few drinks.
Och han hade gjort misstaget av att dricka lite grann.
And out of the kindness of his heart, he gave someone a lift home.
Och för att han ville vara snäll så hade han skjutsat hem någon.
And he had a really a small accident.
Och det blev en olycka som resultat.
But, he ended up in court.
Och det slutade med att han hamnade i rätten.
And he lost his driving license.
Och miste sitt körkort.
And he was a single father and his job was driving.
Och hans arbete var att vara chaufför. Han var ensamstående pappa.
He knew he'd been stupid.
Han visste att han hade burit sig dumt åt.
And the following Sunday morning he came along to church.
Och nästa söndag förmiddag kom han till kyrkan.
And as you can imagine, he felt full of shame and embarrassment.
Och du kan tänka dig att han skämdes ganska ordentligt.
And he brought a piece of paper with him.
Och han hade ett papper med sig.
And in front of everybody, he held up the piece of paper and he said, "What do you see?"
Och han höll upp det här pappret inför alla och sa, "Vad ser ni?"
And people kept saying, "I can see a black dot."
Och alla sa, "Ja, jag ser en svart prick."
"What can you see?"
"Ja, vad kan du se?"
"I can see a black dot."
"Åh, jag ser en svart prick."
And then he said to everybody what he had done.
Och han sa till alla vad man hade gjort.
And he said, I'm asking you to do something.
Och han sa, nu ber jag er om att göra någonting.
Would you please focus not on the black dot, but on all the white around it?
Kan ni vara så snälla att inte titta på den lilla svarta pricken utan på allt det vita runt omkring?
And if we can have an atmosphere that is redemptive towards people.
Så om vi kan ha en sådan försonande attityd gentemot människor.
Then we're creating an atmosphere in which they can grow.
Så skapar vi en atmosfär där de kan växa till.
And the second thing is an atmosphere of peace and joy.
Och nästa sak när det gäller atmosfären är frid och glädje.
I quite enjoyed the sentimental moment yesterday when Mark talked about the 70s and 80s.
Visst var det härligt när Mark talade lite känslosamt om 70- och 80-tal igår.
And tambourines and dancing.
Och tamburiner och dans.
And I look around at the church now and I see a different church.
Nu ser jag mig omkring i församlingen och ser en annan församling.
In those days we were very young, we had not lived life.
Vi var väldigt unga på den tiden och hade inte levt.
We didn't have a lot of problems actually.
Vi hade ju inte så många problem på den tiden.
And I look around at the church back home.
Och nu ser jag mig omkring i församlingen hemma.
And in our part of the church, in our part,
i vår del av församlingen,
we've got about 4 wives who've been abandoned by their husbands.
Har vi ungefär 4 fruar, kvinnor som har blivit övergivna av sina män.
One of our teachers in the school has got motor neuron disease and is in a wheelchair.
Och en lärare i skolan har en neurologisk sjukdom och sitter i rullstol.
We have a man who left his family to live a homosexual lifestyle.
Och en man som har övergivit sin familj och lever som homosexuell idag.
He's just coming back in now.
Och som är på väg tillbaka in nu.
I see financial problems.
Jag ser ekonomiska
problem. I see stress from work.
Stress på grund av arbete.
We have people with mental health problems.
Folk som har mentala problem.
We have refugees from Zimbabwe.
Flyktingar från Zimbabwe.
And I look around.
Och när jag ser mig omkring.
And I don't see a happy, clappy church.
Så ser jag inte en lycklig, handklappande församling.
And a few weeks ago, our worship leader started off.
Och för några veckor sedan så började vår lovsångsledare med att
by
säga.
By saying, are we all happy?
Är alla lyckliga och glada här idag?
And I looked around and thought, no, we're not.
Och så såg jag mig omkring och tänkte, nej, det är vi inte.
And Philippians 4 talks about the peace of God.
Filipperbrevet 4 talar om Guds frid.
That passes all our understanding.
Som övergår allt förstånd.
And Isaiah 35 talks about joy being on our heads.
Och Jesaja 35 talar om glädje över våra huvuden.
Not to do with circumstances, but everlasting joy.
En evig glädje som kröner våra huvuden, alltså som inte har med omständigheter att göra.
And we're not in a stage where singing and dancing and tambourine playing will do it. It won't do it.
Vi är inte i en situation nu när handklapp och dans och tamburiner fixar problemet.
But as we go wider,
men vi vet lite mer nu.
We've got to go deeper.
Allt eftersom livet vidgas till nya situationer så måste vi bli fördjupad.
And part of that is that we know the deep peace of God.
Och en del av det är att vi måste känna Guds djupa frid.
That is far deeper than anything that's happening in our lives.
Som är mycket mycket djupare än någonting som påverkar oss i våra liv.
How do we do that?
Hur kommer vi dit?
Well, we got some clues in David and Psalm 94 and 95.
I Psalm 94 och 95 får vi lite hjälp av David.
He talks about worship.
Där han talar om tillbedjan.
And that's exactly what we did this morning.
Och det var ju precis det vi gjorde här på morgonen.
To worship like that takes us to a deeper place.
Att tillbe på det sättet tar oss till ett djupare plan.
And I've got such a hunger that we touch that kind of worship in our churches.
Och jag har en sån hunger efter att vi skulle nå det djupet i våra församlingar i tillbedjan.
Because we cannot deal with all the problems.
Därför vi kan inte bemästra alla problemen.
We have to know how to have an atmosphere in our churches.
Så vi behöver ha en atmosfär i våra församlingar.
So that people can touch the one who can make the difference.
Så att människor kan komma i beröring med honom som kan fixa eller hjälpa oss med allting.
This peace and joy is about peace and joy in the Holy Spirit.
Så det är en frid och en glädje i den helige ande.
Several years ago, Dave and I were at a very big conference.
För många år sedan var Dave och jag på en väldigt bra konferens.
And we met a little Chinese man.
Och vi mötte en liten kines man från Kina.
And he was telling us his story.
Och han berättade sin historia för oss.
He had been in a Chinese prisoner of war camp for many years.
Han hade suttit i ett kinesiskt fångläger.
And as a Christian, they made his life worse than anybody else's.
Och som kristen så behandlas man sämre än alla andra.
And he said it was a very hard life.
Och han sa att det var ett jättetufft liv där.
And many people asked him how he survived.
Och många frågade hur bar du dig åt för att överleva?
And he said, well, because I was a Christian, they gave me the worst job in the camp.
Och han sa att eftersom jag var kristen så fick jag det sämsta jobbet på arbetslägret.
They put me in the cesspool.
Jag fick arbeta i avloppstanken.
This was a cesspool of human waste from the whole of the camp.
Där all avföring, mänsklig avföring från hela arbetslägret samlades ihop som en stor damm.
He said, and I worked there every day.
Och han sa, jag fick arbeta där varje dag.
And this cesspool was 2 meters by 2 meters by 2 meters.
Och den här dammen var 2 gånger 2 gånger 2 meter.
And his job was to get down to the bottom.
Och hans arbete bestod i att ta sig ner till botten av dammen.
Where the stuff was ripe and ready for the field.
Där avföringen brann och blev redo att användas som gödsel på åkrarna.
And he had to put a mask on to get down there.
Och för att komma ner till botten så måste han sätta på sig en mask.
And he dug out the human waste to take to the field.
Och gräva fram den här avföringen som sedan skulle användas som gödsel på åkrar.
And he said no one came near that cesspool because of the stench.
Och han sa, på grund av stanken var det ingen annan som rörde sig i närheten av den här dammen.
He said how I looked forward to being in the cesspool.
Och han sa, jag såg verkligen fram emot när jag skulle arbeta där i avloppsdammen.
I could worship at the top of my voice.
För där kunde jag prisa Gud med mina lungors fulla kraft.
And I shouted out the scriptures.
Och jag kunde ropa ut bibelord.
That was my time with the Lord.
Det var mina stunder med Herren.
And that was my garden of the Lord.
Sorry,
that was my garden, your den.
Aha, det var min lustgård, sa han.
And the song that was most precious to him in that cesspool.
Och den sång som han älskade allra mest att sjunga där i dammen.
Was called In the Garden.
Var den här sången som heter I lustgården.
And this little Chinese man on this huge great platform.
Och den här lille mannen ifrån Kina som stod nu då på denna stora plattform.
And thousands of people out there.
Och tusentals människor som satt.
Started to sing.
Började sjunga den här sången.
And he sang.
Och så här sjöng han.
He walks with me and he talks with me.
Han vandrar med mig och han samtalar med mig.
And he never leaves me.
Och han lämnar mig aldrig.
And it's an old hymn.
Det är en gammal psalm eller hymn det här.
If we are going to take land.
Om vi ska inta mark.
If we're going to go into the cities like Mark talked about yesterday.
Om vi som Mark talade om igår ska gå ut i städerna.
We are going to find ourselves in cesspools.
Så kommer vi att befinna oss i avlopps.
And as we go in there, we are going to have to go deeper with God.
Och om vi ska sätta fot där i avloppstanken så måste vårt liv med Gud fördjupas.
We've got to know his peace and joy.
Vi måste känna hans frid och glädje.
And his presence.
Och hans närvaro.
So there's two things. So let's not focus on the dots with people.
Så två saker. Låt oss inte stirra oss blinda på de små svarta fläckarna hos människor.
And let us know the supernatural presence of God.
Och låt oss lära känna Guds övernaturliga närvaro.
As we find ourselves in the cesspool.
När vi befinner oss i avloppstanken.
I'm going to ask Monica if she'll come and take this on for us.
Nu ska Monica få fortsätta här.
Underbart att lyssna till Chris. Vi ska fortsätta med det som har med förbön att göra. Men innan jag går in på det så vill jag bara säga att allt börjar i Kristus. Allt börjar i honom. Att du har varit inför hans ansikte. När jag är inför Jesu ansikte, då brukar jag känna att jag suger på en karamell. Och jag upplever att han säger, kom mitt barn. För här är platsen vid mina fötter. Utan den platsen så kommer vi aldrig att kunna tjäna honom med frimodighet, med kraft och med styrka. För allting börjar i honom. Och det är därför jag vill ta dig till Johannes evangeliet kapitel 15. Och det är därifrån jag vill utgå idag. För Jesus säger också att han är vägen, sanningen och livet. Och den senaste tiden har det varit så tydligt för mig. Att när jag tänker på Jesus så ser jag bilden av att han är genomskinlig. Och att när jag kommer till honom så går jag igenom honom. Och när jag gått igenom honom så lägger sig en väg åt mig. Och jag är så övertygad om att på den vägen har han kallat mig att gå. Och det är ingen tvekan om att det finns en väg där. För han har sagt att han är vägen. Och när jag tänker på honom så vet jag att alla röster runt omkring mig som vill säga en sanning till mig är inte den sanna sanningen. Utan jag behöver lyssna till honom, gå igenom honom och uppleva den sanna sanningen. Och för att orka gå i den kallelse han har gett mig så behöver jag gå igenom honom för att finna livet. Och där är styrkan. Utan det här så kan vi glömma allt det andra jag säger. För det är där du och jag behöver börja. Sen kallar han dig. För du möter en älskande fader i den stunden du går igenom honom. Och det här säger han om sig själv Jesus i kapitel 15. Att han är vinstocken. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Till utan mig så kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, då kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Lyssna, detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er få veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består, så att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och jag befaller er att ni ska älska varandra. Jag tror att det är viktigt för dig och mig att förstå att förbönen är ett sätt att älska varandra. För förbön betyder att jag själv går från min plats inför fadern in för hans ansikte i en annan ställe. Jag tar någon annans plats för att stå inför fadern. Jag lyfter någon annans bördor. Jag väljer att bära någon annans bördor. Jag väljer att känna med någon annan i deras situation. Om vi ska leva i sann förbön så måste vi välja att identifiera oss med de som har det svårt. Vi behöver lägga ner oss själva. Ja, till och med ge av din tid. Det som du kanske vill hålla för dig själv. Jag tror att du känner igen det här att någon skickar ett sms till dig och säger be för mig. Och du håller på med någonting och så tänker du okej, Jesus, jag tar 2 minuter. Jesus, hjälp den här personen. Låt det här bli bra. Ta hand om den. Du vet hur de har det. Okej. Det kan vara okej. Men det kan hända att du också senare under dagen behöver gå in i en djupare förbön för den här personen. Förbön är att älska, att ge sig ut för andra människor. När man jobbar på dagis, som jag har gjort tidigare, då böjer man sig ner väldigt mycket. Man står ofta på sina knän. Jag kommer att stå här uppe en liten stund. Man gör ofta så här. Och speciellt om du har små barn som du tar hand om. Du till och med sitter ofta så här. Och man sliter väldigt många par byxor. Jag tror att den helige ande vill använda den här bilden idag. Det är hans barn. Det är hans hjärta som ömmar för folket som du har omkring dig. Vännerna du känner. Människorna som du ännu inte känner. Men som ännu inte har heller lärt känna din frälsare. Här nere vill han ha dig. Han vill att dina knän ska komma ner på golvet. Han vill även att du böjer ditt huvud inför honom. För det är inte genom någon människas kraft eller styrka som det ska ske. Det finns perioder när jag har bett för människor och jag upplever att det räcker inte med att jag bara är så här. Att jag böjer mig, att jag ger av min tid. Vet du vad? Ibland är det faktiskt så här. Och på det så kan man känna, det räcker ändå inte. Man upplever, jag ska inte äta. För här nere, när jag ligger där nere, då är det mitt hjärta som säger, Jesus, jag har ingenting att ge. Jag har ingen lösning på den här situationen. Jag ser inte din väg. Jag kan inte ens gå fram till den här personen och säga, här är din väg. Ja, jag kan leda dem till Jesus. Men det kanske kan vara strul i relationer. Det kan vara psykiskt jobbigt för en person. Det jag bara helt säger till Jesus, du måste lösa det här. Jag vet inte om du har varit där, men jag tror det. Och då är det väldigt bra att bara lägga sig ner. Inte äta, bara lägg dig ner. Lägg dig ner inför honom. Säg, nu är jag här. Det finns ingen lösning. Det finns ingen väg. Men du säger att du är vägen. Kom och låt mig se din väg. Och du kommer att se den. Förbönen är född i Guds hjärta. För han älskar. Han såg det kaos som fanns i världen efter syndafallet. Han beslutade i sitt hjärta, här måste en lösning komma till stånd. Han tog det dyrbaraste han hade. Och han valde att låta Jesus komma för att frälsa den här världen. Det är vårt exempel. Han gav sitt liv. Du och jag kanske inte kommer att stå där vi behöver ge vårt liv på det sättet. Men vi behöver ge vår tid, vårt engagemang för andra människor. Han älskade världen. Hur kan vi få tag på den här kärleken? Jo, han säger så här i 10:e versen. Om ni håller mina bud, förblir ni min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Jag tror att det är så oerhört viktigt att vi som är bedjare, du som är en bedjare, att du är lika mycket i hans ord som du är inför hans ansikte. För du behöver be i enlighet med hans ord. Du har inga egna ord att ta utav. Utan han säger, be att min vilja ska ske. Som den är i himlen så ska den bli på jorden. Det är inte din vilja, det är hans vilja. Det är hans ord, det är hans sanning som ska bli till där du går fram. Jag kan vara imponerad när jag ser nationer. Om vi säger att det har varit en jordbävning eller en tsunami eller någonting. Och länder som beslutar sig för att skicka hjälpsändningar. Även om man har egna statsskulder så väljer man ändå att sända det bröd man har. Man sänder då det man kan ge. Många åker som läkare och sjuksköterskor in i svåra situationer. Jag tycker det är beundransvärt. Men vad gör vi i Guds rike? Vad gör vi när vi ser en katastrof i en familj, i en annan församling, en systerförsamling? Vad gör vi? Ja, vi kan åka och hjälpa. Men jag tror det allra starkaste är när vi bildar bönekedjan. När förbönen får vara en motor som går för de som vi känner, de som vi lider tillsammans med. Och jag tror tillsammans som familj så har vi några sådana här exempel. Håkan och Gunilla. Vilka fler har vi? Annette just nu. När Mats var sjuk 2 omgångar eller olyckan och hjärtat. Hur buren jag kände mig av era böner. Svåra passager när man har gått igenom här i stan som församling. När man vet att församlingarna ber. Åh, så buren man är. Det är kärlek, sann kärlek. Men vi är så beroende av den helige ande i det här. Att han steg för steg leder oss. Vart ska vi rikta vår bön? Hur ska den ta sig uttryck? Det var under 2 års tid i mitt liv. Vi mötte det började liksom bubbla underifrån i församlingen, en svår situation. Och jag upplevde att Guds ande manade mig till att börja och be. Och så fort jag började be så upplevde jag att jag blev havande. Har du upplevt den känslan någon gång? Du bara vet att nu bär du någonting. Om du vill det eller inte, nu bär jag någonting. Och under de här 2 åren så var även Gud så god så jag behövde inte jobba. Vi klarade oss ekonomiskt. Under de 2 åren så kallade Gud mig gång på gång. Morgon, middag, lunch, eftermiddag, kväll, mitt i natten. Vid olika tidpunkter. Och han ledde mig med bibelord hur jag skulle be in i specifika situationer. Jag kunde se hur det var våg efter våg efter våg som kom. Och det är jättesvårt att förklara andliga upplevelser. Men jag visste att jag var havande. Igår, när jag lämnade er för en stund och gick ut med våran hund. För vi bor ju här inte så långt ifrån. Och jag tänkte på den här predikan så gick jag och sa till Gud. Men Gud, jag längtar ju efter att vara havande igen. Jag längtar ju efter det. Det var en tung period. Det var en arbetande period. Men det var dyrbart för mig. Jag visste att jag bar någonting som var viktigt för Gud att jag bar och att jag var lydig till. Och jag bara fick en längtan. Gud, jag vill vara havande igen. Och vet ni vad som hände igår kväll? När jag var här och bad för en syster. Jag vet inte ens hennes namn. Jag har inte ens pratat med henne. Så jag upplevde att Gud betjänade henne. Men helt plötsligt från ingenting så bara vände alltihopa. Och så började hon be för mig. Och hon sa så här, du ska bli havande, du ska bli havande, du ska bli havande. Jag tänkte, tack gode Gud. Jag vill ta det här med att vara havande på ett annat sätt. Det här var ju lite bredare mitt exempel nu. Men hur många gånger har vi inte hört om sådana som har blivit frälsta och sagt att de har varit bönebarn? Du kanske är en av dem. Och det är det som är så dyrbart, att du kan få vara med och föda någon in i det Gud har för dem. Frälsningen, planen för deras liv. För det är ju först i det osynliga och sen kommer det till i det synliga. Och vi får vara med i den här fantastiska processen. Det är spännande. Det är livet. Så gör dig tillgänglig till att bli havande. För någon eller en situation, en nation, vad den kan vara. Och den helige ande kommer att leda dig. Mose var bekymrad när han kom ner ifrån berget och såg att folket hade byggt sig en guldkalv. Och han är desperat för folket. Och han säger, det står i andra Mosebok 32:32. Och när han utgjuter sitt hjärta inför Gud så säger han så här. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver. Då är man desperat. Och man till och med är beredd att ge upp sin egen plats i himlen. Det är att du bort ifrån sig själv. Paulus säger i Romarbrevet 9:1-3. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. Mose. Han utgjuter sitt hjärta för dem som följer honom. Som han ska leda. Och Paulus, han utgjuter sitt hjärta för sina landsmän. Gud förbarmar dig över dem. Men Jesus, han säger det starkaste i Lukas 23:34. Men Jesus sa när han hängde på korset. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det här är starkt. Han vill leda dig och mig. Är vi i tid? Är det för, just 20 minutes, yes. Okay. I'll be closing this. Det jag tror att den helige ande vill säga till dig, det är ge ditt hjärta till honom och säg, använd mig så att jag kan få bringa liv i genom min bön. Att jag kan få tala ut saker och det kan bli till. För så är det i skapelseögonblicket. Den helige ande är över jorden. Och fadern talar och säger, var det ljus? Och det blev ljus. Och på samma sätt så kan du samarbeta med den helige ande. Du tar hans ord, hans löften, hans sanningar och så talar du ut dem och det kommer att skapa en förändrad atmosfär där du går fram. Gud välsigna dig.
Wow, isn't this wonderful?
Är det inte underbart?
It's just such a wonderful atmosphere here. We really touched heaven, I think.
Det är en sån underbar himmelsk atmosfär här just nu.
We have talked about colonies of heaven on earth.
Vi har pratat om himmel på jord.
That's what we want.
Det är det som vi vill ha.
Colonies of heaven on earth.
Kolonier utav himmelrike på jord.
The atmosphere in those colonies. Wonderful.
Och atmosfären i de himmelska kolonierna.
And two chapters before Monica, she read aloud.
Det var två kapitel här där Monica läste högt.
From John.
Ifrån Johannes.
Jesus is together with his disciples.
Jesus är med sina lärjungar.
And he chose to wash their feet.
Och han valde att tvätta deras fötter.
And he knows already then what is going to happen with him.
Han vet redan vad som ska hända med honom.
That he's going to die.
Att han ska dö.
And that they will all betray him.
Och att alla kommer att överge honom.
But he knows that he loves them and he wants to serve them.
Men ändå vet han att han älskar dem och vill betjäna dem.
And he says, a new commandment I give to you.
Och han säger, ett nytt bud ger jag till er.
That you love one another.
Att ni ska älska varandra.
As I have loved you.
Så som jag har älskat er.
By this all will know that you are my disciples.
Och genom detta kommer alla förstå att ni är mina lärjungar.
If you love one another.
Om ni älskar varandra.
So the new commandment was not to love, because we see that in the Torah, in the both in Leviticus and in Deuteronomy.
Så det nya, det var inte just att älska, därför det har vi redan sett i Torah, i tredje Mosebok och femte Mosebok.
But it was to love as Jesus loved.
Men att älska på samma sätt som Jesus älskade.
And that's a whole other difference than what they thought.
Och det är en helt annan kärlek än det som de tänkte på.
They didn't really understand love.
De förstod inte riktigt kärleken.
Because God's love is unconditional.
Därför Guds kärlek är villkorslös.
And our love is conditional.
Medan våran kärlek är upphängd på vissa villkor.
And that's why we need the Holy Spirit.
Och därför behöver vi den helige ande.
Because we can't do it in our own strength.
För vi klarar inte detta i vår egen kraft.
It's impossible.
Det är omöjligt.
But the love amongst us.
Men kärleken ibland oss.
Must be this distinctive mark of us as a family.
Måste vara det som utmärker oss som familj.
And Jesus, he demonstrated not only by washing the feet.
Och Jesus visade inte detta bara genom att han tvättade deras fötter.
But even to be willing to lay down his life.
Men också genom att han var villig att lägga ner sitt liv.
And Frank and I, when we were called out of Cafe Church, of it, a denomination that we were a part of some years ago.
När Frank och jag kallades ut ur det samfund eller den församling där vi befann oss för några år sedan.
And they laid hands on us and sent us out.
Och de la händer på oss och sände ut oss.
We just knew that God was calling us out in the desert.
Så visste vi att Gud kallade oss ut i öknen.
It was just the two of us.
Det skulle bara vara vi två.
And then God, he connected us to David Hudson.
Och sedan så kopplade Gud ihop oss med David Hudson.
And he became our spiritual dad.
Och han blev vår andliga pappa.
And during that time we spent a lot of time in worship, in fasting and praying.
Och på den tiden så ägnade vi mycket tid åt tillbedjan, fasta och bön.
And we knew that God was calling us for a new work.
Och vi förstod att Gud kallade oss till ett nytt arbete.
And but we had to kind of come down to what do we do right now? Because it's just the two of us.
Men så måste vi på något vis komma fram till vad gör vi två nu då? Vi var ju bara två stycken.
And we needed to seek God and to find out what it is that He's stirring up in our hearts.
Och ta reda på Gud, vad är det som du vill låta komma fram i våra hjärtan?
And what was stirred up was that we longed to see Denmark transformed by the gospel.
Och den längtan som växte fram i vårt inre, det var att vi ville se Danmark förvandlat av Gud.
Really transformed.
Verkligen transformerat.
To be a colony of heaven on earth.
Och bli en himmelsk koloni på jorden.
And that's a really big vision.
Och det är en väldigt stor vision.
And we just knew that the only thing we could do was to start in our own home.
Och vi visste att det enda vi kan göra det är att börja i vårt eget hem.
To start in our own lives.
Att börja i våra egna liv.
So we thought, well, it may sound a bit crazy, but we just thought, well, God, He is calling us to love one another.
Det här kanske låter lite konstigt, men vi bara kände och tänkte att Gud, vi är kallade att älska varandra.
As He has loved us.
Som han har älskat oss.
So if we keep on depending on Him, asking for the Holy Spirit and praising, worshiping Him.
Som vi fortsätter att vara beroende av honom, prisa honom, ära honom.
And laying down our lives for the people that comes into our home.
Och lägger ner våra liv för människor som kommer in i vårt hem.
And for each other.
Och för varandra.
Then maybe God, He will be so crazy about it that He will show up.
Så kanske Gud gillar det här så pass skarpt att han faktiskt kommer uppenbara sig bland oss.
And I have a real longing to be a presence carrier.
Jag har en väldig längtan att vara en bärare av Guds närvaro.
And that God's presence will be in our home.
Och att Guds närvaro ska finnas i vårt hem.
So when people come into our home.
Så att när människor kommer in i vårt hem.
They'll meet Jesus.
Så ska de möta Jesus där.
So through some years we experienced that God showed us to receive more and more people to live in our home.
Så allt det småren gick så ledde Gud oss att ta emot mer och fler människor som skulle bo i vårt hem.
And we knew more and more about how God had called us as a body of Christ to lay down each other, lay down our lives for one another.
Och vi lärde oss mer om hur Gud vill att vi ska lägga ner våra liv för varandra.
And the depth of that oneness.
Och hur djup den här enheten kan bli.
We have touched a little bit, Mark touched a little bit about the Trinity.
Mark talade igår lite grann om treenigheten.
Father, Son and Spirit.
Fader, Son och Ande.
Being three.
Tre.
But yet one.
Men ändå en.
One God.
En Gud.
And Him, God creating Adam and Eve.
Och Gud skapade Adam och Eva.
Becoming one flesh.
Och de två skulle bli ett kött.
And then the body of Christ.
Och så Kristi kropp.
Being so many members.
Som har så många lemmar.
But still one body.
Men ändå är det en kropp.
One head.
Ett huvud.
And sometimes I don't think we really understand the depth of that.
Och jag tror att ibland förstår vi inte riktigt hur djupt det här går.
Otherwise we would treat each other differently.
För annars skulle vi behandla varandra på ett annat sätt.
And we get reminded of this every time we break communion, break the bread, share the bread and the wine.
Och vi påminns om detta varje gång som vi firar nattvard och bryter brödet och delar vinet.
That we are one body.
Att vi är en kropp.
After living 4 months in the house.
Efter att vi hade bott 4 månader i the house.
The atmosphere was very creepy.
Så var atmosfären mycket
creepy.
Knepig, mysko.
12 people living together.
12 människor som bor under samma tak.
For 4 months.
I 4 månader.
And suddenly it just smelled really bad.
och plötsligt så började det lukta illa.
And God told me about John chapter 13.
Och Gud talade till mig om Johannes 13.
That was what we needed to do.
Att det här var vad vi behövde göra.
To change the atmosphere.
För att förändra atmosfären.
So I asked everybody in the house.
Så jag bad alla som bodde där i huset.
To find out who they had a problem with.
Tänka efter vem var det som de hade problem i relationen med.
And then to choose to wash their feet.
Och sedan välja att tvätta den personens fötter.
To humble themselves.
Att ödmjuka sig själva.
Ask for forgiveness.
Be om förlåtelse.
Wash the feet.
Tvätta den personens fötter.
And pray for them.
Och be för dem.
Bless them.
Och välsigna dem.
And for people to start doing that because we never want to admit it.
Vi vill ju aldrig erkänna någonting sånt här.
Then I just said, you can also do it if there's somebody that you just love so much and you just want to say, I just want to lay down my life for you.
För att göra det lite enklare så fick de också lov att göra samma sak mot någon som de gillade eller älskade väldigt mycket.
We washed feet about 3 to 4 hours that day.
Så vi höll på att tvätta fötter i 3-4 timmar den dagen.
It took a long time.
Det tog lång tid.
But the atmosphere was changed.
Men atmosfären förändrades.
And we've had to do this many times in different ways.
Och vi har varit tvungna att göra det här många gånger och på olika sätt.
But the first day when people moved into the house.
Men när människor flyttade in i the house.
We were holding hands.
Så höll vi varandra i händerna.
Praying together.
Bad tillsammans.
And then we committed ourselves to one another.
Och sedan överlät vi oss till varandra.
And Frank and I as spiritual mom and dad laid down our lives for all of them.
Och jag som andliga föräldrar har lagt ner våra liv för var och en utav dem.
And they choose to do the same.
Och de har valt att göra samma sak.
And I think that has been a key in the house.
Och jag tror att det har varit en nyckel i the house.
To choose to do that.
Att välja att göra detta.
Because it's kind of like a marriage.
För det är ungefär som ett äktenskap.
When you're standing and you're promising something.
När man står där och ger löften till varandra.
That you're going to stick together no matter what.
Att man ska hålla ihop oavsett vad som händer.
That you'll be one.
Och att man ska vara ett.
You give yourself to one another.
Så ger man sig själv till varandra.
And it's kind of like the love goes underneath all the nitty-gritty things.
Och det är som att kärleken den strömmar fram under alla de här små irritationsmomenten och vardagligheterna.
It feels like you end up building on the rock foundation.
Och det är som att man bygger mycket djupare, man bygger på klippan.
Because you're building covenant.
Därför man bygger ett förbund.
And the covenant is not reliable to whatever people do or say.
Och förbundet ruckas inte på beroende vad folk gör eller säger.
It's because of the commitment.
Utan förbundet står där på grund av överlåtelsen.
That you choose to love.
Att man har valt att älska.
It's not easy.
Det är inte enkelt.
But it is worth it.
Men det är värt det.
It is worth it.
Det är värt det.
And I really believe that that we need to think deep on this.
Jag tror att vi behöver tänka djupt kring detta.
How can we choose to commit ourselves to each other as a body?
Hur kan vi välja att överlåta oss själva till varandra som kropp?
I'm not trying to force anybody to lay down their lives for abusive people.
Jag tvingar inte någon, eller vill inte tvinga någon att lägga ner sitt liv för människor som utnyttjar eller som begår liksom övergrepp.
Because God doesn't want to crush you.
Därför Gud är inte ute efter att krossa dig.
That's not who he is.
Det är inte sådan som han är.
But still we are one family and through the Spirit one body.
Så vi är en familj och genom anden en kropp.
And we need to understand the depth of that.
Och vi behöver förstå djupet i detta.
Through the life of Jesus.
Genom Jesu liv.
We see how we need to live our lives.
Ser vi hur vi behöver leva våra liv.
And he lived a radical life.
Och han levde ett radikalt liv.
With unconditional love.
Med villkorslös kärlek.
And we can see so many things out of his life through John.
Och genom Johannes så kan vi få se så många sidor av hans liv.
Especially from chapter 13 and onwards.
Speciellt från kapitel 13 och framåt.
Jesus, we are really dependent on you.
Jesus, vi är så beroende av dig.
And we need to live by the Spirit every day.
Och Herre, vi behöver leva av anden varje dag.
Because we don't have unconditional love within us without you.
För inom oss har vi inte den här villkorslösa kärleken utan dig.
So Father, help us.
Så Fader, hjälp oss.
To live totally dependent on you.
Att leva fullkomligt beroende av dig.
And not to stay in hurt.
Och att inte förbli i sår.
But that we get over it.
Utan komma över saker och
that
ting.
That we get healing from you.
Och ta emot helande
that
från dig.
That we forgive people.
Och att vi förlåter människor.
And that we remind ourselves about the covenant.
Och att vi förblir vid förbundet.
That we become one with you and one with each other.
Så att vi blir ett med dig och ett med varandra.
And sometimes we have to choose each other again and again.
Och ibland måste vi utvälja varandra åter och åter igen.
And that's why we have communion.
Och det är därför vi har nattvarden.
To be reminded that we are one body.
Så vi påminns om att vi är en kropp.
And that we have chose to love you and to love others as ourselves.
Och att vi har valt att älska dig och andra som oss själva.
Amen.
Halleluja. Atmosfär, förbön, relation. Det är någonting vi kan fortsätta med runt fikaborden. Och bara ge vår respons till det här. Bara dela det med varandra. Så. Jag hoppas jag går stilla hem. Gud ser allt.
Ja, ge Herren en ordentlig applåd. Situationen, nu försöker vi prata Norden. Situationen i Norden är inte så bra. Och när vi pratar om att liksom befolka ödelagda städer, så är det inte främst Afrika och så vidare som jag tror är fokus nu på Guds hjärta, utan det är tillbaka i Europa, tillbaka i Norden. Vi vet att från stora delar av världen nu ber man för Europa och Skandinavien och Norden. Och man funderar på att man ska sända missionärer hit. Ja. Men då är det så här att medan de funderar på att göra det, då kan inte vi bara sitta liksom och tänka att vi ska åka till dem. Nej, utan vi kallade till de här ödelagda städerna. Här liksom de här orterna som ingen vill ha längre. Jag kan ju mest statistiken i Sverige som ni förstår. I Norge har man varit duktig fram till 2005 att plantera nya församlingar. Situationen är lite speciell i Norge just nu utan att gå in på det. Men från 2005 då slutade man plantera församlingar. Så liksom dog det av. Men man hade ett jättefart ett tag där och så klingar av. Många av de församlingarna finns fortfarande kvar. Finland upplever jag, ni får ni rätta mig finländare sen. Finland är inte lika sekulärt som Sverige. Det finns mer gudsfruktan fortfarande kvar i Finland. Och när man läser tidningen och så vidare i Finland så är det mycket mer om kyrkor och vad kyrkoherden har sagt och så här. Och de tror i alla fall fortfarande på Gud. Det är bra. Det kan man inte säga om Sverige alltid. Danmark är ingen riktig rörelse i, och vi pratade igår om att vi tror att det är någonstans 25 000 som är med i frikyrkor i Danmark. Det är en liten del av många miljoner. Sverige. Det är statistiken i Sverige jag kan. I Sverige pratar man just nu om församlingsdöden. Och nu när jag säger det här så liksom sjunker inte ihop nu. Utan det här leder till någonting bra. Men de sista 10 åren så har 500 församlingar lagts ner. Och det läggs ner en församling varje vecka i Sverige. Och då ska man komma ihåg, om du går 10 år tillbaka, år 2000. Det var ingen riktig väckelse då. Utan det har pågått sedan 60-talet. Och så har församlingar lagts ner. Och det startas några nya församlingar. Men de som startas efter 5 år så är det bara 60% som har överlevt. Men det tror jag inte gör så mycket, utan om man startar 3 församlingar och 2 överlever, då har man i alla fall 2 nya som finns där. Av 3, eller hur? Så att de av oss som har startat församlingar och misslyckats, vi behöver inte tänka sig liksom, åh, då får vi liksom starta en ny församling igen. Okej. Ja, vi startar 300, då har vi 200 kvar. Ja, det är bra. Mats ska alltid ta i, men det är bra, vi ska tänka stort. Och då är det så här att den största församlingsdöden är i Västmanland. Västmanland, det här är Västerås. De flest som flyttar in i Sverige just nu, det finns på många olika ställen. Men det är ju i Mälardalen där det flyttar mest folk in. Och jag skulle vilja säga, utan att gå för djupt i den här statistiken får väcka oss. Att vi måste göra någonting av det här. Du måste göra någonting av det här. Jag måste göra någonting av det här. Vi kan inte säga att ja, det är statistik och så bara ger vi upp. Låt mig snabbt gå in på ett bibelställe jag vill bara dela. Det är från Andra Konungaboken och det är om Elia och Elisa. Jag kommer gå igenom det väldigt, väldigt snabbt. Gud söker nya församlingsplanterare. Jag tror att vad vi hedrar, vad vi talar om är det vi får. Vi som familj har varit i mycket församling som har kommit till oss. Många ensamma pastorer som söker relationer och familj. Men jag tror att det är en växling Gud vill göra nu. Från att många kommer till att nu måste också vi plantera församlingar. Många nya församlingar. Och i synnerhet i Västmanland. Kan vara amen. Och vet du vad? Vi håller precis på att plantera en ny församling i Sala i Västmanland. Vad bra va? Halleluja! Men Gud söker radikala människor. Och i Andra Konungaboken, berättelsen om Elia och Elisa, så vet ni att det är i den här berättelsen som alla då älskar att predika om när man ska prata om smörjelse. Och det handlar om Elias himmelsfärd. Och i kapitel 2, vid den tiden då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisa från Gilgal. Elias sa till Elisa, stanna här för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever, så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så fortsätter det, och det profetlärjungarna, de säger, vet du om att Elias ska åka hem? Ja, säger Elisa. Så kommer vi till vers 6. Elisa sa till honom, stanna här för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. I berättelsen, bara några kapitel innan, så har Elia funnit Elisa medan han arbetar. Han var en arbetare, han arbetade redan. Och Elia fann honom. Och han var radikal, så han bara slakta oxarna, elda upp allting och lämnade och följde. Gud söker människor som är radikala. Och Paulus kunde vända upp och ner på den dåtiden var för att han var så radikal. Och Gud söker nu radikala människor, att du och jag ska vara radikala som Elisa var. Elisa lämnade allt och följde Elia. Den andliga fadern hittade honom. Och det är uppgiften för andliga fäder att hitta andliga söner där de arbetar. Inte sitter och spelar tv-spel, utan när de arbetar. Men sen är det Elisas och de andliga sönernas roll att hålla fast vid fadern tills tid är. Och det gjorde han, och han sa, du kommer inte bli välsignad om du inte ser mig när jag tas ifrån dig. Alltså håll dig till mig, lär av mig, bli tränad av mig, gå inte din egen väg direkt. Bli inte en församlingsromantiker bara, tjutup, sådär. Utan håll fast vid mig. Och det gjorde Elisa. Det finns någonting som behöver komma åt här, och det är vers 7. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort. Just nu i Sverige så är det allt för många kristna som ställer sig på avstånd. Mats pratade om det igår. Vi pratade om igår också att vi kan inte vara sådana som står på avstånd och kanske gör på det gamla sättet. Det finns, jag tror det finns två diken. Antingen så att man fastnar i det gamla sättet, eller så har man inte burit någon frukt så man ställer sig på avstånd och så bara säger man, det går inte. Eller som närkingarna säger, det går aldrig. Men Herren kallar dig och mig nu att köra ner händerna i grytan och börja laga mat. Och det är inte, han kallar inte bara dig som ung. Han kallar oss alla att plantera nya församlingar. Vi har nu 10 år tror jag vi har på oss att vända det här. Och det måste vi göra tillsammans. Då har vi inte råd att stå på avstånd. De stod på avstånd och de visste allting och de sa, liksom hade åsikter om allting. Men Elisa sa, ja. Men han var inte på avstånd, han hade händerna i grytan. Han gjorde någonting av det. Vi behöver plantera nya församlingar. Jag vill bara liksom väcka igång den här längtan hos dig att du kanske ska plantera en ny församling. Och inte bara att vi pratar om en ny församling här och där, utan att du och jag måste bli församlingsplanterare. Om man startat en församling, då är det lika bra att starta flera. Eller hur? Och vi pratade om här, vi startade då församling för 20 år sedan och vi sa aldrig mer, det var så jobbigt. Men sen glömmer man bort hur jobbigt det är, så då startar man en till församling. Men vi måste starta nya församlingar. Så Gud vill göra någonting nytt i det nya. Men Gud vill också ta av det gamla och göra någonting nytt av det. Och det ska Stefan dela nu.
Amen. Gud är i återupprättelsebranschen. Han är en Gud som återupprättar. Och han är den som kan göra både någonting nytt, helt nytt. Och han är en Gud som kan göra någonting nytt av det gamla. Han är liksom expert på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har båda de här delarna med oss. Det finns en härlig berättelse i Lukas 9 när Jesus var på väg, han hade bestämt sig att gå till Jerusalem. Och de går genom en samaritisk by. Men de tar inte emot dem. Och Jakob och Johannes ställer då en sån här ödmjuk fråga. Ska vi kalla ner eld från himlen över den här platsen, Jesus? Och han säger, nej, inte riktigt. Och så tillrättavisar han dem skarpt. Låt den här byn leva. Det roliga i det här är att en kort tid senare, när Jesus har blivit förhärligad och gått upp till himlen, församlingen är född, så drabbar Gud Samarien med en väckelse i 8:e kapitlet. Och anden utgjuts över folket där. Filippos, diakonen som blev evangelist efter förföljelsen. Så förlösa någonting där. Eller Gud förlösa någonting genom Filippos. Men det krävs någonting att de ska bli tränade i den heliga ande. Den heliga ande ska bli förlöst. Och vem skickar de dit? Jo, Petrus och Johannes. Och man undrar vad som gick genom Johannes skalle. Han som ett halvår innan var beredd att kalla ner eld från himlen och förstöra det här. Sen plötsligt en tid efteråt så blir han sänd dit för att utgjuta den helige ande och förlösa den helige ande. Jag tror vi ska vara försiktiga med att förbanna någonting. Eller säga att det är kört med någonting som vi kanske om en tid blir sänd in i för att utgjuta den helige ande. Därför att allt är möjligt för Gud. Så det här är oerhört viktigt. När en ny eller en gammal församling ska gå igenom en förnyelseprocess. Det förstår vi. Där skulle vi kunna ha ett seminarium, 2 veckors seminarium om. Nu gör vi det på 8 minuter. Så har du papper och penna, skriv ner. För jag kommer att tala så snabbt så det är knappt så jag minns vad jag själv säger här. Nej, inga problem. Jag ska hålla det koncentrerat. Men det finns vissa saker. Det är ofta så här att det är en stor skillnad på ett sätt. När du går in i någonting som har funnits väldigt, väldigt länge. Och det man måste göra det är en utvärdering. Och vi ska inte gå till Nehemja bok nu. Men det var vad Nehemja gjorde när han kom till en gammal mur som var nedbruten. När han kom till ett tempel som var nedbrutet i Jerusalem. Han utvärderade. Han inspekterade. Och han såg vad finns och vad saknas. Vad är i skick och vad är inte i skick. Och det är det första vi behöver tänka på när vi går in i en gammal situation. Att vi måste göra en utvärdering. Därför att det har så väldigt stor betydelse för hur vi greppar det arbete vi ska göra. När Herren sänder oss in i en sån situation. Det finns en viss skillnad mellan en nyplantering och en gammal församling. Och den största skillnaden är kanske detta, att vid en ny plantering så finns det kanske en hel del motstånd utifrån. Jag menar, det är en massa andra makter som inte vill att territorium ska intas. Det finns motstånd bland folket. Det kan vara en väldigt avkristnad bygd. Motståndet kommer väldigt långt utifrån. Med en omplantering, eller när du bygger upp någonting som har existerat eller existerat, så finns motståndet väldigt ofta inifrån. Finns det lite liv där, så vill det inte dö. Ingenting som lever vill dö. Och finns det lite liv där, så kommer det att finnas en väldigt, väldigt stor motståndskraft inifrån mot en förändring som Gud vill göra. Och det här tror jag att vi behöver tänka på. Så det betyder att det finns tre nycklar, och de här är väldigt viktiga. Det finns tre nycklar när du ska bygga upp en gammal ruin. Det är tålamod, tålamod och tålamod. Det är de här tre nycklarna. Tålamod, tålamod och tålamod. Därför att när vi bygger upp någonting som har funnits länge, så är det väldigt svårt att ha bråttom. Vi kan inte ha bråttom. Därför att det finns människor där. Det är inte frågan om ett hus. Det är inte frågan om en byggnad i trä eller sten, utan det är frågan om människor som vi har att göra med. De här människorna har en historia. De här människorna har erfarenheter. De har känslor. Och ofta som har de en våldsam kärlek till en icke-fungerande församling. Det är det de har. En våldsam kärlek. De kom till tro under den där bänken för 70 år sedan. Men det har en enorm betydelse för en människa. Alltså de har de här sakerna som finns där och som man behöver ta på allvar. Och bryr man sig inte om de här människorna, då ska man plantera nytt. Långt borta från det här. Det ska man göra. Men vill man lägga en ny grund, vill man bygga upp en gammal mur så att säga, en gammal ruin, så behöver man säga att de här människorna, de är dyrbara byggstenar. De här människorna är faktiskt kapital. Därför att Herren har talat till dem tidigare och Herren kan tala till dem igen. Och de kan vara med på många olika sätt. Nu, naturligtvis så förstår vi att det ska komma in nya. Nya ska komma till tro, nya ska slussas in. Men det lilla kapital som finns, det är någonting som ska användas. Och vi behöver ha med det i beräkningarna. Så det krävs massor med tålamod. För man måste göra en avprogrammering. För många, många människor som finns i församlingar som håller på att dö, de är övertygade om att det här fortfarande fungerar. De är faktiskt det. Det är bara så det fungerar. Så en avprogrammering krävs och en omprogrammering krävs. Därför att det som vi märkte utifrån vår erfarenhet i Jakobstad, som var en gammal missionskyrka som var grundad 1892. Så det är det här att det jobbigaste, det var att lära sig att ta emot nya människor. Det är faktiskt så. Man har bett om det, man har ropat till Gud om en förändring. Men när de nya kommer, oj vad obekvämt det var. Och så konstiga de såg ut och de var helt annorlunda än det man hade varit van med. Så det krävs också en omprogrammering. Och framförallt att lära sig att ta emot nya människor. Och det är inte enkelt. Jag vill bara kort här ge några element i den här ombyggnadsprocessen. Och sen får ni gå tillbaka och studera det här i Guds ord. Och låta Herren ge större ljus över det här. Men för det första så vill jag säga så här, att det krävs en kallelse. För att bygga upp en gammal ruin så krävs det en kallelse. Lika mycket som för att bygga någonting nytt, helt nytt från scratch, från noll. Det krävs en kallelse. När ett kort personligt vittnesbörd. När jag kom in i den gamla församlingen i Jakobstad, Ebenezerkyrkan, 1997, sent på hösten. Jag hade blivit kallad dit att predika och jag visste inte vad den var egentligen. Fast jag är uppvuxen i trakten. Men när jag kom in dit, så sa Herren till mig att i den här församlingen så har de under många långa år varit på knä och bett om en förändring och ropat till Gud om att han ska göra någonting nytt. Och så sa Herren, och du är en del av bönesvaret. Och då var jag fast. Jag visste att Herren hade kopplat mig till den platsen. Jag ville inte, hade alls ingen lust, men jag visste att Herren lade en kallelse i mig. Så att det krävs en kallelse. Sen när vi då ser ut över den, när vi inspekterar den och märker att här finns inte mycket. Så då får vi gå till Bibeln, då får vi gå till Apostlagärningarna 2, vers 42 och framåt. Där det talas om den tidiga församlingen och de pelare som lades ner i den församlingen. Och där nämns det fyra pelare. Det nämns den apostoliska undervisningen. Apostlarnas doktriner, uppenbarelsen om Jesus som lades ner. Det talas om gemenskapen, den djupa koinonia gemenskapen där alla var ett hjärta, en själ. Och där man hade allting gemensamt. Det talas om bönen, som inte var liksom Gud som hade på kvällen, utan kollektiv bön. Där man ropade till Gud tillsammans, där man bar varandras bördor, som vi hörde om här under Monikas pass om förbönen. Den fanns där. Apostlarnas undervisning, uppenbarelsen om Kristus, gemenskapen, bönen och sen brödsbrytelsen, nattvarden, som är proklamationen av Kristus, proklamationen inåt åt församlingen, vad han har gjort för oss, vad han har gett till oss, som är proklamationen utåt åt omvärlden, att det här tror vi på, det här lever vi för. Och vet ni, det här är inte svårt. Vilken församling som helst så kan man lägga in dessa grundpelare. Och plötsligt så har du en biblisk församling. Plötsligt har du grunden, embryot, till en biblisk församling. Som man kan börja bygga från. Med undervisning om Kristus, den apostoliska uppenbarelsen. Bygga djup gemenskap. Sätta en grund i bön. Och fira Herrens måltid tillsammans som en proklamation. På det här så behöver vi bygga ett ledarskap. När vi lägger en ny grund, så om det är någonting man kan vara helt säker på, så är det att man måste forma ett nytt ledarskap. Därför nästan alla församlingar i Skandinavien, alla gamla församlingar, så de har alltid haft, nu sticker jag ut hakan lite, de har alltid haft en obiblisk syn på ledarskap. Med demokratin som har varit en förhärskande grund på något sätt, för hur man sätter in ledarskap. Där man har röstat, där man har valt, där man har grälat på församlingsmöten. Och där man har ofta då fått ett ledarskap som är politiskt valt. Mer än insatt av Gud. Så vi måste jobba med ledarskapet. Börja från grunden och sätta en stabil grund där. Och det betyder, och det är min sista poäng vad gäller elementen för när vi bygger nytt. Och det är det, att vi behöver ha den apostoliska inputen. Input är ett svenskt ord. Den apostoliska inputen. Hjälp utifrån av de femfaldiga gåvorna som kommer in och bygger med oss. Gåvorna som bygger med oss. Därför att man ser inte själv de behov man har. Man ser inte själv de områden som behöver jobbas med. Så det var helt kort de element som vi behöver tänka på i ombyggnadsprocessen. Och det finns mycket, mycket mera. Men jag tror så här. Att om Norden, Som Andreas var in på här. Om Norden, om Skandinavien ska återevangeliseras. För det ska det. Om det ska återevangeliseras. Så behöver de gamla, så kallade gamla församlingarna se att det finns hopp. De behöver se att det finns hopp. För det finns det. För de behövs. De kommer att behövas. Och jag vill avsluta här helt kort med två bibelställen. Hesekiel 37. Det här är oerhört viktigt. Hesekiel 37. När profeten Hesekiel blickar ut över de förtorkade benen i dalen där. Så ser han ut över de här benen och det står att de var alldeles förtorkade. De var alldeles förtorkade. Och det intressanta är att det var deras vittnesbörd om sig själva. Om vi läser lite längre in i 37 kapitlet här så säger de om sig själva i vers 11. Våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Det är benen som säger det om sig själva. Guds folk säger det ofta om sig självt. Och de säger att vi är slagna. Det står att de var slagna. Men Herre hade en annan tanke. Han sa till profeten. Börja profetera. Börja tala ut liv. Tala ut liv över de här förtorkade benen. Och profeteren börjar tala. Och Herren säger, då ska jag låta ande komma in i er. Så att ni får liv. Och han talar ut profetiskt. Han kallar på anden att blåsa. Från norr och syd. Från öst och väst. Och anden kommer in och det sker någonting. Det tar en tid. Och det är trassel. Det är ben som skaver. Det är gamla strukturer som man hör riktigt hur det knakar i fogarna. Det kommer senor på. Det kommer hud. Det kommer kött innan hud förstås. Kött, det kommer hud. Och till sist så blåser Herrens ande. Så blåser Herrens ande. Och vet ni vad? Det står, det var en stor och mäktig skara. En stor och mäktig skara. Det här är ett tilltal till Israels folk. Det är också ett tilltal till Guds församling. Det är aldrig ute med någonting som är dött. Därför att Gud är livets Gud. Paulus säger i sitt tal när han står inför kung Agrippa. Apostlagärningarna 26, vers 8. Han säger så här: varför anser ni det omöjligt att människor kan uppstå från de döda? Varför anser ni det omöjligt att de döda kan uppstå? Och det är frågan vi behöver ställa oss. Och svaret är, det är inte omöjligt. Det är möjligt för Gud. Låt oss komma ihåg det här. Jag ska ge över åt Andy Shepherd som ska ge ett ord på det här.
So God was speaking to me last night.
Du talade till mig igår kväll.
And it was about Aaron's staff budding.
It was. Ja, det handlade om Aarons stav som blommade.
Yeah. So I saw the bud form and then the flowers and then the fruit.
Så jag såg staven och så blommorna och sen frukten.
And the fruit was a nut.
Och frukten var en nöt.
The almond.
En mandel.
Yeah.
Tack för det.
And I believe actually this morning there is something really building in the spirit and that God wants to release a fresh measure and a fresh anointing.
Jag upplevde den här morgonen att det finns något fräscht i anden och att Gud han vill komma med en ny fräschhet och en ny ande.
It's a liberty and a permission.
Det är en frihet och en tillåtelse.
To plant and to build.
Att plantera och bygga.
To see life where there was no life before.
Att få se liv där det inte fanns något liv.
To see that which was dead come to life and become fruitful.
Att få se det som var dött komma till liv och bli fruktbärande.
And just as there was a plant that came from nothing.
Och precis som det kom en planta ur ingenting.
I believe that's literal for you as a family here.
Så tror jag att det är bokstavligt för er som familj här.
That God would plant and bring life where there was nothing before.
Att Gud kan plantera och låta det komma liv där det inte fanns någonting förut.
Just like this wooden thing here.
Precis som den här träbiten här.
Suddenly it's alive in God.
Och helt plötsligt så är den full av liv i Gud.
So I just like to speak. I believe what God's put on me is to speak a word of release.
Så det som Gud har lagt på mitt hjärta är att tala ut ett ord av förlösning.
That you can receive and go and have this new liberty of faith to build and see God's kingdom expanded, to grow and grow and grow here.
Så att du kommer ut härifrån och känner att du har blivit uppbyggd och förlöst till att kunna se Guds rike blomma ut och byggas upp på platser där du är.
That fruit is a nut, it's in a hard shell.
Och den frukten ligger i en nöt, i ett hårt skal.
And I believe God would say that fruit is about, seeing that fruit is about breakthrough.
Och det fröet i den här frukten, i den här nöten, det handlar om genombrott.
And I just think there's God's time to speak that word of breakthrough, of release over you.
Och jag tror att det är Guds tid nu att tala ut det här ordet av genombrott över dig.
The kingdom of God is forcefully advancing.
Guds rike, det är stormar fram.
And forceful men and women will take hold of it, will see it, and will break through, and will see that fruit, the goodness of that release.
Och starka män och kvinnor kommer att bryta fram och se godheten i frukten när det förlöses.
I just think there's a finally just a sealing, there's a presence of God that needs to come down on us now.
Och jag tror att det är en Guds närvaro som behöver komma ner över oss nu.
And Andy's right, but we need to do one thing first.
Andy har rätt, men vi behöver göra en sak först.
Everywhere I've gone throughout the Nordic regions.
Överallt dit jag har gått utöver Norden.
I've hid an attitude.
Så har det funnits en dold attityd.
That says we can't plant.
Som säger att vi kan inte plantera.
We don't plant.
Vi planterar inte.
We don't have permission to plant.
Vi får inte plantera.
I've even been told only the Pentecostals are allowed to plant.
Bara pingstvännerna får plantera.
And I always say, who told you that?
Och jag bara frågar, vem har sagt det?
Those orders never came from heaven.
För den orden har inte kommit från himlen.
They came from hell.
Utan den kom från helvetet.
And hell says, you won't build my church.
Och helvetet säger, du ska inte bygga min församling.
And heaven says, Jesus said, I will build my church.
Men Jesus han säger, jag ska bygga min församling.
So before Andy prays the release, we need to repent.
Så innan Andy ber om den att vi ska bli frigjorda, så behöver vi omvända oss.
For believing and speaking out what's been a curse to our offspring growing.
För att från det som har varit en förbannelse för oss och för de som kommer efter oss.
We blocked our fruitfulness with our own thinking and words.
Vi har blockerat vår egen fruktbarhet med våran tanke och våran kultur där vi kommer ifrån.
And I don't believe God will bring blessing until we've repented.
Och jag tror inte att Gud kommer med välsignelse förrän vi har omvänt oss.
So let's repent.
Så låt oss omvända oss.
Tack Herre att vi får komma in för dig och vi får omvända oss. Vi har haft felaktigt tänkande. Och vi ber dig Herre att hjälpa oss att tänka så som du tänker. Att vi får se visioner som du har och vara lydiga den himmelska kallelsen. Herre, jag bara ber att du förlåter oss där vi har stängt till. Så att vi istället får öppna upp för det du vill göra nu Herre. Tack att vi bara från vårt hjärta och för hela Sveriges land och Skandinavien och Norden får säga förlåt oss Jesus. Tack att du renar oss just nu. Tack att vi får lämna det för att kunna ta emot det nya i Jesu namn.
Lord, just as Aaron's staff was brought into that tent of meeting, that place of presence.
Far, precis som Aarons stav kom in i det här uppenbarelsetältet.
We each want to walk into your presence.
Så vill vi var och en komma in i din närvaro.
And a mark of your blessing and favor on us.
Och låt ditt välsignelses märke komma över oss.
It's just like Aaron's staff, we begin to come to life.
Så att vi precis som Aarons stav börjar blomma.
And where we plant, we see you bring life.
Och dit vi kommer så ska vi se dig komma med liv.
So Lord, I pray your presence would come down.
Så Herre, vi ber att din närvaro kommer.
And that you would release a new, powerful, unrestricted anointing to plant and build.
Så och kom ner med en stark smörjelse över oss till att bygga och plantera.
To see life.
För att se liv.
To see fruitfulness.
För att se fruktbarhet.
To see redemption.
För att se försoning.
To see salvation.
För att se frälsning.
To see signs and wonders.
För att se under och tecken.
To see a supernatural outpouring of your spirit.
För att se en övernaturligt utgjutande av din ande.
In each of the communities you called us to build.
I de samhällen som du har kallat oss att bygga.
And Lord, would you give us the grace.
Och ge oss nåden.
To take the nut.
Att ta nöten.
And to bring the force to see it break.
Och komma med din kraft så den nu får bryta sönder.
Lord, we just pray that word of release of anointing on us now, a liberty.
Så vi ber om en sådan frihet över oss, ett sådant frigörande över oss, Herre.
And we receive the full measure of what you have for us this morning.
Och vi tar emot det fulla måttet av vad du har för oss den här morgonen.
Amen.
Okej, då vill jag fortsätta. Jag tror vi kan stå upp lite. Sträcka på benen. Har vi någon svart törspenna?
En penna.
Och så Tobias, om du kommer lite till mig här. Så. Och så tar du din grannen så här. Om du inte vill det så kan du stå så. Men inte så. Och så gör du så här. Och så säger du till henne eller honom så här.
I can see that you are a Viking.
I can see that you are a Viking.
Ja. Så, so, thank you. You can be seated. Okej. Okay. Här är de. Det är inte djävulen det här nu då, utan det är du och jag. Det är vi nordbor. Ja, det är vi. Vi gör en till. En lite mer feminin sort. Okej. Jag ritade dem här för att jag såg när vi bad här innan mötet, eller vi bad precis vid fikat, så såg jag massor med vikingar. Men det var inte de här fula norska vikingarna, du vet. Inte de här barbariska, utan det var vackra vikingar. Norsk TV är inte här, va? Nej. Utan det var unga människor. Det var från Afrika. Det var latinos. Det var ungdomar, det var tjejer, det var killar, det var äldre, det var yngre. Och det var en sån mångfald av människor i sån här vikingahjälmar. Och alla var glada. Det är inte den bilden vi har utav vikingar direkt. Det är inte den bilden vi har fått i våra sagor. Och det är inte den bilden ni engelsmän har eller andra har utav vikingar heller. Men jag tror att Gud har... Kan någon hjälpa farbron på första bänken här? Tack. Utan är det en bild som jag ser med människor som är så fyllda utav glädje. För är det någonting som smittar idag, så är det ju glädje, eller hur? Någonting som attraherar och drar. Och är det någonting som människor behöver idag, så är det ju kärlek. Och jag tänkte på det här innan att jag vill fortsätta, jag vill ändra lite på konceptet från det vi hade planerat. Och fortsätta på det spåret som Mark och nästa satt oss in på. När de talar om att vi går från Mose-eran, alltså den perioden och den typ av församling som säger kom, till den församling som är Josua-eran som säger vadå? Gå ut. Och den församling som samlar på konsumenter, till den församling som är Josua-eran som bygger producenter, ungefär som ni förstår vad jag menar. Jag vill inte skriva alla ord så tydligt. Och den församling som adderar, lägger till en eller två om året, till den församling som halleluja. That's beautiful. Och till den församling då, som jag tror Mose församlingen har gjort, det är ju inspirerar. Och allt det här är ju ändå bra, eller hur? Det är bra att få komma och att uppleva närvaron hos oss. Det är bra att konsumera. Någon ska ju ändå äta. Det är bra att det blir något plus. Plus är bättre än minus. Det är bra med inspiration. Men jag tror att vi nöjer oss så lätt med det här. För vi har en kyrka. Men Guds tanke är ju mer än så. Och så fick jag ett nytt ord här. Och det var innovatör. Alltså nu har det blivit en ny trend. Nu ska man vara innovatörer. Man ska hitta på nya idéer. Man ska starta nya kyrkor utifrån egen ambition eller den egna agendan. Och så hittar man på, man får en härlig idé. Och vilken underbar idé. Och nu startar vi en kyrka där. Och så samlar vi kanske 20-30 människor där. Men jag tror att Gud har kallat oss till, som vi har hört här, till innovatörer. Eller hur? Så vi ska gå ifrån... Thank you, sir. Och för mig så blev det... Det är så viktigt också att vi säger att vi går från det som är bra till det som är bättre. Eller hur? Annars kan det bli någon slags kritik till det som redan är. Och det är ingen som, då kommer man i försvarsställning. Men om man istället får människor att förstå, det finns någonting som ger större resultat än addition. Och det är multiplikation. Större resultat än kom och det är gå ut. Större resultat än inspiration. Det är invasion. Och jag tänker på det som vi fick börja att försvara. För vi som församling startade utifrån att vi blev utkörda ur ett sammanhang. Därför att vi ville göra en omstart. Vi ville bygga om de gamla ruinerna. Vi ville bygga upp Herrens hus utifrån det. Men vi fick inte det. Och nu i samma rörelse som vi då fick lämna eller tvingades lämna. Nu 7 år efteråt så är det påbjudet. Nu säger man i visionen att man ska göra omstart eller nystart. Det tillhör den nya idén, det som var förbjudet för 7 år sedan, den som körde ut oss för 7 år sedan, är nu påbjudet. Så snart kan det förändras. Så jag tror att när vi bara fortsätter att vi gör det vi tror på, utan att kritisera det gamla, utan visa på ett exempel, så inspirerar vi andra och får med oss fler. Men det som jag skulle vilja trycka på innan jag ställer lite frågor till Andy här. Förlåt, Mark. Andy Jordan. Ja, han är med här. Det är vad ordet apostolos betyder. De flesta vet inte det. Man kallar alltså ni en sån där apostolisk kyrka. Och så tittar man på en lite konstigt. Men så säger jag, vet du vad apostolos betyder? Nej. Vill du veta det? Nej. Ja. Men nu när jag har fått mikrofonen så säger jag det ändå. Det är det som är så bra med att vara predikant. Jag säger det betyder att vara utsänd. Grekerna använde det här när man sände ut en armada från en konung. Och hela den armadan kallades för apostolos. Och den armadan var utsänd för att inta nytt område för konungens rike. Och då tänker jag, det måste ju ändå vara den nya generationen, Josua-generationen. Det som är vår kallelse. Inte bara att plantera nya kyrkor för att vi ska kunna säga eller kunna ändra på statistiken. Eller säga att vi har gjort någonting väldigt heligt och bra. För det har blivit det mest populära idag, i alla fall i pingströrelsen. Om man är en församlingsplanterare, då är man väldigt helig och from och gudfruktig och up to date. Men jag tror det är viktigt att vad det är för typ av församling. Vad det är för uppdrag vi har fått. Så att det är en apostolos församling som invaderar med konungens rike. Så när vi planterar en ny församling så handlar det om att vi kommer med konungens kultur. Himmelrikets kultur. Himmelrikets språk. Som inte bara är tungotal. Det är det också. Utan det är tronspråk. Vi talar tronspråk och det är himmelrikets kläder. Där vi lämnar missmodets klädnad. Där vi lämnar den smutsiga klädnaden. Ikläder oss hoppets dräkt. Frälsningens klädnad. Lovsångens dräkt. De kläderna kommer vi med. Med det nya riket. I den nya församlingen. Som inte bara ska bli en samlingsplats. Utan en invasionsbåt. Viking Army. Halleluja. Eller Viking Armada måste det bli. De var ju mest på havet. Sen är det inte bara det. Det kommer också med himmelriket. Med det nya riket så kommer det som jag tror är det viktigaste. Kultur och språk och nya kläder. Det här är ju bra. Men vad är det viktigaste vi kommer med? Det var det som vi hörde på förmiddagen här. Det är den nya lagen. Andens lag. Eller hur? Kärlekens lag. När vi invaderar samhällen. Inte bara en församling som man kan komma till någon gång då och då. Om man har tur att lyckas få in någon. Eller lura in någon. Men att söka möta någonting. Utan när man har en församling. Där varenda en är kroppen. Ute där man är. Där man träffar människor. Och de bara upplever. Ja men du älskar ju mig. Ja men bara upplever. Du uppmuntrar mig. Ja men när du kommer så upplever jag en annan atmosfär i rummet. När du kommer så hör jag en annan ton. När du kommer. Så ser jag att du har en utstrålning och ett liv. Jag vill ha det. Och jag tror att vi ska vara frimodiga. Och då såg jag hur det står på de här vikingahornen. Så står det här. Frimodighet. Och här står det auktoritet. Wow. Nu tänker jag ställa lite frågor. Today, how we do it? Yes. Alltså jag ska fråga honom, hur gör vi det här nu? Därför, vi har en erfarenhet, jag kan ju bara tala från Göteborg. Där det är 5 församlingar som har startat de senaste 6-7 åren. Som har startat upp, som har firat gudstjänst. Som har samlat 20, 30, kanske mer. Som idag inte har någon gudstjänst. You get it?
No.
Ja, han förstår den då.
Ask the question.
Can I ask it in English?
In English.
Yes. In Gothenburg area, there has been a lot of church planting. They started very good and with the morning services, 30, 40 people. But today, all of these 5 of 7, they don't have any morning services any longer. They have some people, they're gathering in some houses or in some places sometimes. But they, all of this church started with one strong ministry gift, like an evangelist or a prophet or a teacher, or one of them with a shepherd. And yeah, what happened?
Oh, I can't tell you, can I? You know,
they can't be over after today.
What I think you're saying is that foundations are very, very important.
Det jag tror att du säger, eller försöker säga, är att grunderna är väldigt viktiga.
And so when we begin to touch this whole area of church planting,
så när vi börjar gå in och röra oss i det här stora området som heter församlingsplantering,
I actually think there's very few rules.
Så tror jag att det finns väldigt få regler.
But there are some very good principles.
Men det finns några väldigt goda principer.
For instance, in the UK,
till exempel så i Storbritannien,
Holy Trinity Brompton.
So Holy Trinity Brompton.
They have a strategy for church planting.
De har en strategi för församlingsplantering.
And they would do what Stefan was talking about.
Och de gör det som Stefan talade om.
They would take over older churches.
De tog över äldre kyrkor.
And they would plant into them new congregations or new peoples.
Och de planterade in nya församlingar, nya människor i dem.
Now that's not something that we've got a lot of experience doing.
Men det är ingenting som vi har stor erfarenhet av.
But there are very few rules about church planting.
Men det finns väldigt få regler när det kommer till församlingsplantering.
But there are some very good principles.
Men det finns några väldigt goda principer.
So we come back to that one in a moment.
Så vi kommer tillbaka till det om en liten stund.
Perhaps the first thing, if I could just say something as background.
Men till att börja med skulle jag bara vilja dela någonting som en bakgrund.
I think we all need to be refreshed with an understanding of a doctrine.
Jag tror att vi allihopa behöver fräscha upp förståelsen av en doktrin.
Everything is to God. From God, it is for God.
Allting som är till Gud är för Gud och kommer ifrån Gud.
But the doctrine we need to be reminded of is the doctrine of incarnation.
Men den doktrin som vi behöver påminna oss om är inkarnationsdoktrinen.
Whatever our planting is about, it should be incarnational in nature.
Det som vår plantering handlar om måste kunna inkarneras i naturen.
Why?
Va? Ett människoblivande. Okej.
Okay. That work? We know what we are talking about. Incarnation. Yeah.
Ja.
Yeah.
Människoblivande. Okej. Okay. Ja. Ja. Inkarnation. Ja, yes. Gud blir människa.
Okay. Father, yes. Son, Spirit.
Ja. Fader, Son och Ande.
The Father, Spirit, send the Son.
Fadern och Son, de sände Sonen.
It's a mystery called the incarnation.
Det är ett mysterium som kallas för inkarnation.
He came and he became like us. He came to live amongst us.
Han kom och blev som oss och bodde och levde bland oss.
It means a bit more than just came and lived near us.
Det betyder mer än att han kom och bodde vid oss.
The word means more than that. It means he took on our nature.
Utan det betyder mer att han tog våran natur.
It means he identified with our pain.
Och det betyder att han identifierade sig med våran smärta.
If we talk about church planting just as putting a meeting in a different place.
Om vi talar om församlingsplantering som om vi hade ett möte på en annan plats.
If we just have some idea of our own that we just want to go do it ourselves.
Om vi bara har en egen idé som vi vill gå och liksom fullborda själva.
We don't understand the incarnation.
Då förstår vi inte den här inkarnationsprincipen.
John 20 says this.
För Johannes 20 säger det här.
Jesus said, as the Father sent me,
som Fadern har sänt mig,
so I send you.
Så sänder jag er.
All planting should be incarnational.
All plantering bör ske på det här sättet.
Somehow, some way.
På något sätt, på någon plats.
Because as the Father sent Jesus,
för precis som Fadern sänder sonen,
to go in and to live amongst,
för att komma in och leva tillsammans med,
and to feel their pain,
och få känna deras smärta,
church planting will always be costly.
Så kommer församlingsplantering alltid att kosta på.
And church planting is not for our sake.
Och församlingsplantering, han är inte för våran skull.
It's for those we're going to.
Utan det är för dem som vi kommer till skull.
So before we talk about ministry gifts that serve in there.
Så innan vi börjar tala om olika gåvor eller tjänstegåvor som arbetar där,
where is this coming from?
Så måste vi fråga oss, var kommer det här ifrån?
And it flows from heaven itself, from the Godhead.
Och det kommer, det flödar ifrån himlen själv, från Gud själv.
And it flows to earth.
Och det flödar ner på jorden.
Because we don't just want some more meetings here.
För vi vill inte bara ha fler möten här och där.
We want colonies of heaven.
Utan vi vill ha himmelska kolonier.
We want heaven to invade earth.
Vi vill att himlen invaderar jorden.
Now I can't speak to you too much about being invaders.
Jag kan inte tala till er så mycket om att vara invadörer.
You invaded us.
För det var ni som invaderade oss.
We are now going to forgive you, okay?
Men nu så bara förlåter vi er.
You come back, but you must be smiling this time, okay?
Ni får gärna komma tillbaka, men då måste ni le den här gången.
You come back. You come back with the gospel.
Kom tillbaka med evangeliet.
We need you.
Vi behöver er.
And God is doing something missional these days, from nation to nation.
Och Gud, han arbetar med missioner från nation till nation idag.
So bear this in mind. Remember the incarnation.
Så kom ihåg det här med hur Gud blir människa.
The second thing is this.
Det andra är det här.
That really we should be planting the gospel.
Att vi, det vi egentligen ska plantera är evangelium.
Before we talk church planting,
innan vi talar om församlingsplantering,
we should be talking about planting the gospel.
Så bör vi tala om att plantera evangelium.
And the gospel.
Och evangelium
isn't just a gospel of salvation,
är inte bara evangeliet om frälsning,
the full term,
utan det hela
is the gospel of the kingdom,
är evangeliet om riket.
It's the kingdom of heaven.
Det är det himmelska riket.
But again, if we think we want to just take a group of people and put them there,
men återigen, om vi tror att vi bara ska ta en grupp människor och sätta ner dem någonstans,
that may be something we can do.
Så kan det vara någonting som vi kan göra.
But our hearts should be that we want to plant the gospel.
Men vårt hjärta måste vara att vi vill plantera evangelium.
So it isn't just about come to us.
Så det handlar inte bara om att kom till oss.
It is about us being able to go with the gospel.
Utan det handlar om att vi måste kunna gå med evangelium.
Go and make disciples.
Gå och göra lärjungar.
Okay. Now what was your question again?
Så vad var nu din fråga?
It was about okay.
Hur tjänstegåvorna kan arbeta tillsammans och apostelns roll.
I'll say what I think.
Jag kommer säga vad jag tror.
I think it takes all Ephesians 4 ministry gifts.
Jag tror att det tar alla de fem tjänstegåvorna från Efesierbrevet 4.
To plant a full church.
För att plantera en hel församling.
All of those ministry gifts are the gifts of Christ.
För alla de gåvorna är gåvor från Kristus.
Ephesians 4 says that Christ ascended.
För att Efesierbrevet 4 sa att Kristus gick upp.
And from heaven he gave his gifts to the church.
Och från himlen så gav han sina gåvor till församlingen.
And the word for gift is very different to any other gift in the New Testament.
Och ordet för gåva är väldigt annorlunda mot alla andra ord för gåva i Nya Testamentet.
It is the very nature of Christ himself.
För det handlar om Kristi egen natur.
Christ was the first apostle.
För Kristus var den första aposteln.
He was a great prophet.
Han var en fantastisk profet.
He was rabbi, he was the teacher.
Han var rabbi, han var läraren.
He was the good shepherd.
Och han var en herde, den gode herden.
He was the evangel, the evangelist.
Och han var evangelisten.
That is Christ.
Det är Kristus.
And he said, as I ascend, I'm going to give gifts to the church.
Och han sa, när jag stiger upp så kommer jag ge gåvor till församlingen.
And if the church is missing one of those gifts, we don't have the fullness of Christ.
Och om församlingen saknar någon av de gåvorna så har vi inte Kristi fullhet.
So to see the fullness of church being established.
Så för att se församlingens fullhet bli etablerad.
We need apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers.
Så behöver vi de fem tjänster.
Now,
I took a shortcut.
You took a shortcut. Bad luck. Now, the Bible is also interesting because it says first apostles.
Men Bibeln är också intressant för den säger först apostlar.
Second prophets.
Och sen profeter.
There's a lot of debate about that.
Och det finns mycket debatter omkring detta.
I don't want to get in the debate.
Och jag vill inte komma in i någon debatt.
But I do believe that the mission that we are carrying is an apostolic mission.
Men jag tror att det uppdrag som vi bär är ett apostoliskt uppdrag.
And therefore the apostolic ministry must be at the forefront.
Och därför behöver den apostoliska tjänsten stå i spetsen.
When I talk about Joshua and going into the land.
När jag talar om Josua och att ta sig in i landet.
I'm talking about an apostolic mission.
Så talar jag om ett apostoliskt uppdrag.
An apostolic is about those who are sent ones.
Och apostoliskt handlar om de som är sända.
Okay, so what I'm saying is that church plants must have an apostolic input or some kind of influence into it.
Så det jag säger är att en församlingsplantering behöver ha en apostolisk input, som vi hörde var ett svenskt ord, som input i sig.
For me, the key three ministry gifts to plant a church, to begin a church.
Så de, för mig de tre tjänstegåvor som absolut behövs för att plantera en församling.
Apostles, prophets, evangelists.
Är apostlar, profeter och evangelister.
Why?
Varför?
Because they are the primary breakthrough ministry gifts.
För att det är de som är genombrottsgåvorna.
They need to be quickly followed by pastor, teacher.
Men de måste snabbt följas av herdar och lärare.
As soon as you get a breakthrough.
Så snart du får ett genombrott.
Just what you need.
Så vad behöver du då?
And you need all of those gifts.
Och du behöver alla de här gåvorna som bara betjänar in i situationen.
The only other thing just to say quickly on this one.
Och något mer som vi bara ska röra vid kort här.
Is something about motive.
Handlar om motiv.
Why do I go and want to go and plant a church?
Varför skulle jag vilja gå in och plantera en församling?
If it is in independence.
Om det handlar om att jag vill vara oberoende.
If it's because I don't fit in this church.
Om det handlar om att jag inte passar in i den här kyrkan.
It's because I don't feel I'm being given enough room.
Om det är för att det känns som att jag inte får tillräckligt med utrymme.
I'm going to go and do my own church over here.
Så ska jag gå ut och göra min egen församling här.
I tell you what, I don't think God wants to bless it.
Så tror jag inte att Gud vill välsigna det.
You want to ask questions, why does it go from 30 to 20 to 10?
Och du ställer frågan, varför går det från 30 till 20 till 10?
I don't think God wants to bless independent motives.
För jag tror inte att Gud vill välsigna oberoende initiativ.
You see, to go as a sent one.
För att vara sänd.
I believe doesn't just mean that God is doing the sending.
Handlar inte bara om att Gud är den som sänder.
But he's being sent out of his family.
Utan du blir sänd utifrån familjen.
This is the way to plant.
Det är så vi ska plantera.
Why?
Varför?
Because it's the best way.
För att det är det bästa sättet.
You see, to plant out of a family,
för att plantera utifrån familjen,
means all the resources of the family are behind you.
Betyder att hela familjens resurser är backar upp dig.
Think about that.
Tänk på det.
You planting a church tomorrow.
Om du planterar en församling imorgon.
And all the ministry gifts of this room.
Och alla de tjänstegåvor som finns i det här rummet.
And more.
Och mer
are available to you.
Finns till ditt förfogande.
You go out under the covering, if you like, and the canopy of this anointing.
Så går du ut under den här smörjelsens beskydd.
You're not going off just doing your own thing.
Och du går inte bara ut och gör din egen grej.
We believe this.
Vi tror det här.
We lay hands on.
Vi lägger på händerna
and
på
we
dig.
Send them.
Och vi sänder dem.
So people can go in confidence.
Så att människor kan gå i självförtroende.
I'm not just doing what is right in my own eyes.
Jag gör inte bara det som jag upplever är rätt i mina egna ögon.
Under authority.
Utan jag går under en auktoritet.
Which actually means with authority.
Vilket också betyder med auktoritet.
Remember Jesus and the centurion.
Kom ihåg Jesus och officeren.
He looks at Jesus as I see what you are. I see about you.
Han ser på Jesus och säger, jag ser vad du är. Jag ser vem du
I
är.
I am a man like you.
Jag är en man precis som du.
Under authority.
Under auktoritet.
And so I can say to you, go and you go.
Så jag kan säga gå och min tjänare går.
You come and you come.
Kom och min tjänare kommer.
I see this revelation.
För jag ser den här uppenbarelsen.
To have authority means I need to be under authority.
För att få auktoritet betyder att jag behöver stå under auktoritet.
And there is a flow of authority.
Och det blir ett flöde av auktoritet.
So that we plant as sent ones.
Så att vi får plantera som utsända.
With a confidence.
Med självförtroende.
Amen.
Okay. Ska vi stå upp tillsammans? Så låter vi Mark be för oss. Ska vi göra det? Att vi han också dela och vi alla delar. För vi får bara ta emot det från Herren. Och sen så fort vi har bett Samuel, gör det redo att säga praktiskt här. Det här är som flygavgångar.
Okej. Okay. I just want to ask you something for a moment.
Jag vill bara ställa en fråga.
I just want to free your minds, your imagination.
Och jag vill egentligen bara att luckra upp lite din fantasi och din liksom.
See, I think God wants to do something through our imagination.
För jag tror att Gud vill göra någonting utifrån våran fantasi.
What could God do?
Vad kan Gud egentligen göra?
You see, he can do more.
För han kan göra mer
than you ask or imagine.
Än du kan be om eller tänka.
I want you to imagine if every church represented here.
Tänk om varje församling som är representerad här
plants one other church.
Planterar en annan församling.
Wonder what it might look like.
Hur hade det då sett ut?
There aren't many rules about church planting.
Det finns inte så många regler när det kommer till församlingsplantering.
They can look quite different.
De kan se väldigt olika ut.
I say praise God.
Och jag säger tack gode Gud för det.
But they're all going to have some things that are going to look just the same.
Men de kommer ha vissa element som är samma.
Presence.
Närvaro.
Relationship.
Relationer.
Family.
Familj.
Army.
Armé.
Devotion to God.
Hängivenhet till Gud.
Atmosphere.
Atmosfär.
God at the center.
Med Gud i mitten.
But I wonder what it might look like.
Men hur kan det se ut?
I want to free your minds.
Och jag vill att ditt sinne ska bli fri.
Free your imagination.
Befria din fantasi.
And then I wonder if you dare respond to this.
Och jag undrar om du vågar svara på det här.
Isaiah said, "Here am I."
Jesaja säger så här, här är jag.
Here am I, send me.
Här är jag, send me.
It's kind of easy to pray, God send them.
Det är ganska lätt att be Herre sänd dem.
But we need a people.
Men vi behöver ett folk
that are willing to pay a price.
Som är villigt att betala ett pris.
To live an incarnational life.
För att leva ett liv så som Jesus gjorde.
And to bring a taste of heaven to earth somewhere.
För att på något sätt ge en smak av himlen på jorden.
Lord, let's pray.
Så låt oss be.
Lord God,
let's
call out to the Lord now.
Låt oss bara ropa till Gud nu.
Open our minds, Lord.
Öppna våra sinnen, Herre.
Free us from restriction, Lord.
Befria oss från det som binder oss eller restrikterar.
Set us free from the past, Lord.
Sätt oss fria, Herre.
Set us free from tradition, Lord.
Sätt oss fria från tradition.
Set us free from prevailing culture, Lord.
Sätt oss fria från kultur.
Lord, we want to be a free people.
Vi vill vara ett fritt folk.
Free in your spirit.
Fria i din ande.
A liberty that comes from you.
Med frihet som kommer från dig.
Freedom to be who you've called us to be.
Frihet att vara dem du har kallat oss att vara.
And today, Lord, we would move.
Och idag vill vi röra oss.
We would move from being a people that would just say come.
Vi vill röra oss från att vara ett folk som bara säger kom.
But Lord, we will be a people that would also say we'll go.
Men vi vill vara ett folk som också säger vi vill gå.
Lord, right now, would you drop seeds within people's hearts?
Herre, bara låt frön falla ner in i människors hjärta.
Lord, would you be the one that captures hearts even today?
Låt det vara du som har fångat hjärtan även idag.
Would you do the stirring of hearts, Lord?
Kan du bara uppfräscha hjärtan idag?
For Lord, once you've touched our hearts.
För när du har rört vid våra hjärtan.
Once you've stirred us, Lord.
När du har vidrört oss.
We cannot settle.
Då kan vi inte stilla oss.
Lord, we don't want to move out of independence.
Vi vill inte röra oss utifrån oberoende.
We don't want to move out of self strength.
Vi vill inte röra oss utifrån vår egen styrka.
But Lord, we want to be free.
Utan vi vill vara fria.
To respond to you, Lord.
Att svara dig, Herre.
And to say, here am I, Lord.
Så att vi kan säga, här är jag, Herre.
Here am I, Lord.
Här är jag, Herre.
Send me.
Send mig.
Lord, set free these people.
Herre, befria de här människorna.
Release their imagination.
Förlös deras fantasi.
Open doors for them, Lord.
Öppna dörrar för dem, Herre.
Open up new ways for them, Lord.
Öppna nya vägar, Herre.
And we pray a spirit of multiplication in this place.
Och vi ber om en ande av multiplikation, Herre.
Lord, what you began with a small thing.
Herre, det du började med som var lite.
Is already multiplying.
Det håller redan på att multiplicera.
And we say, water it by your spirit, Lord.
Och vi ber att du ska vattna det med din ande, Herre.
The warmth of your spirit upon it, Lord.
Bara låt din ande falla på det, Herre.
And we declare multiplication into these people.
Vi proklamerar multiplikation.
We pray multiplying of churches in Denmark, Lord.
Bara multiplicera dina församlingar i Danmark, Herre.
We pray for Finland to see breakthroughs, Lord.
Vi ber att det ska få bli genombrott i Finland.
We pray for a new day for Norway, Lord.
Och vi ber om en ny tid för Norge, Herre.
And I pray for a wave to come across Sweden, Lord. In Jesus' name.
Och vi ber att det ska komma en våg över Sverige, Herre.
May it not be one or two churches that are planted.
Låt inte bara få vara en eller två församlingar.
We ask for waves, Lord.
Vi ber om vågor, Herre.
We ask for waves, Lord.
Vågor, Herre.
For Lord, we would see this land taken.
För vi ska se det här landet bli taget.
We would see a land possessed, Lord.
Vi ska se ett intaget land.
We would see righteousness and peace and joy coming again.
Vi ska se rättfärdighet, frid och glädje komma
igen. As your kingdom comes.
När ditt rike kommer.
Lord, do it, we pray.
Och Herre, gör det.
And all God's people.
Och allt Guds folk.
Said together.
Så tillsammans.
Amen. May it be so. Amen. Hallelujah.
Yes. Amen. Guds folk, vi är redo. Eller hur? Är du redo för lunch? Ja, lite så här. Lite små saker innan. När ni går till lunchen så är det ju jättesmart. Jag brukar jämt göra så här. Jag brukar bara gena rakt över vägen. Har alltid gjort alla gånger man har gått där. Men vi kan ju tänka på att det är lika enkelt att gå rakt över övergångsstället. Då kan man undvika att bli överkörd också. Det är vissa fördelar med övergångsstället. Så ta övergångsstället när ni går till restaurangen den här gången. Det tror jag är, ja, ta fasta på det. Är det okej? Okay? Bra. Bra. Lite andra små saker. De allra flesta kanske har den här skivan. Underbar skiva. Det är Gnistrar tacka för livet. Finns här ute 100 kronor. Det finns lite texter i den också som beskriver. Men det är en tacksägelsegudstjänst som inspelade. Med underbar musik, starkt vittnesbörd. Och hela skivan är bara ett stort mirakel. Så om ni har den, så köp och ge bort den till en vän. Den talar bara rakt in i människors liv, människors hjärtan. Vi köpte den när vi var i Oxford. Gav en bra gåva där. Och sen så lyssnade vi på den i bilen hem från Arlanda. Under stor andakt och tystnad allihopa när vi åkte. Underbart. Underbart skiva. Så finns här ute. Ni kan få köpa 40-50 stycken allting. Allting går till Gnistes mission. Det är som de står i och jobbar i landet och över världen. Låter det okej? Okay? Det var ingen dum så. Nej. Det är gott. Ser ni det här då? Samla mitt folk. Vad står det längst ner? Det är bra. Midsommarkonferens. Det händer ju mycket i vårt land. Men ni som befinner er på västkusten eller ute och åker i landet under midsommar 24-26 så är det en midsommarkonferens i Uddevalla. Jag vill bara lyfta upp den. Dels för att naturligtvis Dave och Chris är där och Backe är där och Miguel är där och Håkan och Gunilla är där och Anita Baker och många flera. Och JB Masindi från Kenya. Hur många har träffat och hört JB? Ja, det är några stycken. Underbar, underbar broder, underbar förkunnare. Han har varit nere i Kenya några gånger och träffat JB. Och sånt ödmjukt hjärta och sån precision och sån skärpa när han predikar Guds ord. Så har man möjligheter så ska man inte missa det. För det är bara att hugga tag i den välsignelse som JB har. Ni kommer inte ångra er. Utan ta en liten extra väg fall ni är ute på semestersvängar. Och sväng in till Uddevalla under midsommar. Så kommer ni att åka rikligen välsignade därifrån. Det kan jag lova er. Annars får ni ringa upp och klaga på mig att det blev ingen välsignelse. Och då får ni väl fråga er själva vad ni har gjort för fel då. Så. Bra. MP3-filer. Det är sånt här. Det här har, huvudsessionen här inne har spelats in. Och vi kommer inte göra några CD-skivor. Däremot så kommer vi lägga ut det på vår hemsida. Så där finns det, kommer det vara fritt att ladda ner. Så. Och så får man ladda ner och sen bränna in. Däremot så har vi lite problem med vår leverantör. Att få upp och få ordning på filerna. Men det kommer finnas inom någon månad. Så hoppas vi att det kommer finnas. Och då kan det vara bra med repetition inom en månad. När ni känner att nu börjar liksom. Vad var det egentligen vi sa? Men då laddar ni ner filerna. Sen lyssnar ni en gång till. Perfekt också en semesterlyssning när ni sitter i bilen. Istället för att lyssna på någon dålig ljudbok. Så då kan ni lyssna igenom lite bra förkunnelse från den här konferensen. Har ni sett tavlan där framme? Vi sa för några söndagar sedan. Vi har haft. Det är lite så här kopia. Den har blivit förminskad. Men ingen sån här förminskningspistol som är använt. Utan det är en litografi utav våran. Ja, målningen som är. Och vi har haft i församlingen. Att vi har sålt de här för att kunna investera nya stolar. Och nu sa vi, nu gör vi extra exklusivt den här konferensen. Och vi ramar in dem. De var inte inramade förut. Men vi har några stycken kvar. Som faller någon som känner att ja, men det här skulle jag vilja investera i. Då investerar ni i några stolar. Ni vill signa vår församling. Så finns det 7 stycken sådana kvar. Och då är det bara att prata med mig. Så ser vi till att ni får med en sån hem. Bra. Är det för mycket försäljning nu här eller? Nej, det är bra. Namnbrickor. 2000 kronor kostar tavlorna. Äkta litografier. Numrerade och signerade. Kanon. Namnbrickor. När ni går härifrån så kan ju namnbrickorna vara ett bra minne. Men vi är tacksamma om vi får in dem så slipper vi köpa nya vid nästa konferens. Håller vi alltid nere i kostnaderna. Och släng dem inte på golvet. Bra. Det var allt. Maten. Kom ihåg övergångsställen. Vi återsamlas här klockan. Ja. 14:05 säger vi. Gott.